Hej och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Johan
och med mig Marcus, och vi jobbar på RF SISU. Och efter 2 veckor med mig och Johan i studion så har vi återigen besök av en av våra reportrar, så vi säger varmt välkommen till Linn.
Hej på er och tack, det känns som att det var länge sedan nu.
Ja, det var ett tag sedan. Det har väl gått en sommar och lite sommaravsnitt och sånt där sedan du var med oss i alla fall. Men lika kul att höra din röst ändå.
Och vi har ju precis fått höra här att ni har till och med fått snö upp i Umeå.
Jajamän, det har vi. Igår kväll kom det. Så att jag har gjort min första skottning.
Ja, det är härligt. Det visar ju verkligen på de här tiderna på året, så visar det verkligen på hur avlångt Sverige är, för att det är nog ganska långt ifrån snö i vissa delar av landet också. Och då finns det en bit som ligger en bra bit norrut, norr om Umeå dessutom. Så. Men vi ska inte prata om snö idag, vi ska prata om en liten ort som heter Stöcke istället och någonting som hände där, eller hur?
Exakt, jag har träffat Maria Bergsten som berättar om hur de på den här lilla orten som heter Stöcke, som ligger i utkanten av Umeå och har ungefär 750 invånare, hur de genom förening bygger en stor idrottshall som de väljer att kalla mötesplats. Helt själva. Så det pratar vi om.
Ja, men vi tar och lyssnar på ert samtal tycker jag, och så kommer vi tillbaka och kan diskutera det här lite mer.
Hej Maria.
Hej.
Hej. Vad kul att jag fick komma och besöka er i Stöcke IFs klubblokal där vi sitter just nu.
Ja, superkul.
Vi har ju, du har berättat för mig om ett superspännande projekt som ni har på gång just nu. Vad gör ni?
Vårt projekt, vi är ju en by som ligger ungefär 1,5 mil söder om Umeå, och vi bygger ett allaktivitetshus. Projektet heter Mötesplats Stöcke. Och det är precis vad det låter. Det är en mötesplats för oss som bor här.
Vad blir det här för anläggning? För det är ju inte en, det är inte en vanlig idrottshall.
Nej, exakt. Precis. Så i början när vi startade här, då var det mycket, ja men vi bygger en idrottshall. Men sen var det ganska tidigt vi insåg att det var någonting mer än det. Att det är den här mötesplatsen som saknas där vi bor. Och det vi gör är att vi förenar många olika intressen och aktiviteter och funktioner under samma tak. Så att vi förenar det ideella med det offentliga och det kommersiella.
Och anledningen till att ni bygger det här, jag vet ju att det startade med att du och en annan mamma tyckte att det var onödigt att skjutsa barn någon annanstans för att hålla på med idrott. Visst var det så?
Ja, men precis. Nej, men i Stöcke skola så finns det ingen idrottshall eller gympahall eller någon sal alls för att ha idrott i. Och då har då barnen idrott i klassrummen istället. Eller att de bussas in till Umeå centrum för att ha idrott. Och då tyckte vi då behövs det ju en idrottshall här helt enkelt. Så då bygger vi den.
Coolt att göra det själva.
Ja, lite galet. Men vi har ju hållit på nu i 5 år snart och vi är närmare än någonsin, så att det kanske inte bara var helt galet ändå.
Men du, om man nu har, som förening har den drömmen, att jag tror att det finns ganska många liksom små orter i Sverige som känner igen sig i den här settingen. Man är ett litet samhälle, det kanske finns en skola, men det kanske inte finns liksom servicen som det finns i en liten större stad eller större tätort. Och man vill såklart att barn och ungdomar och även vuxna ska kunna röra på sig och träffas och mötas. Hur tar man det från liksom dröm till verklighet? Hur har ni gjort?
För oss har det inte varit en quick fix, men däremot vi har ju lärt oss jättemycket på den här resan. Så att, men man kan väl säga så här, har man en bra idé och är en grupp, för jag tror man behöver vara en grupp. Det är svårt att göra det här själv. Jag skulle säga att det, för oss har det, det var det helt avgörande att vi har varit en grupp tillsammans som har kunnat, ja, både när det har varit tufft och roligt, att man liksom håller ihop, och det är då det blir kul också. Så att har man en bra idé, är en bra grupp, engagerade människor, då finns pengarna också, tror jag, för att kunna göra det.
Just det. Och ni har ju jobbat ganska mycket med att engagera bygden, alltså människorna som bor här. Hur har ni gjort det?
Ja, i början så gjorde vi en enkätundersökning, både digitalt och sen också vi hade lappar vi delade ut och så. Sen har vi hållit möten, informationsmöten i bygden. Vi har ett jättebra samarbete med skolan så att vi också kan involvera barnen i det vi gör, vilket är jätteviktigt och väldigt, väldigt roligt. Sen har vi bra kanaler via Facebook som vi använder för att få in både, alltså nå ut med information, men också få tillbaka input.
Maria, innan så berättade du att det här projektet har, vad ska man säga, tre grundfundament. Hållbarhetsperspektivet, rörelserikedom och landsbygdsutveckling.
Mm.
Kan du utveckla dem lite grann?
Ja, precis. Som första, om vi börjar med det spåret som rörelserikedom, det är ett stort problem med stillasittandet som vi har, och särskilt bland unga tjejer, att man sitter stilla alldeles för mycket, och den utmaningen har vi velat göra någonting åt, och då tillsammans med bland annat RF-SISU och Umeå kommun och även forskare och våra arkitekter, så har vi tagit det här vidare. Och det vi gör som första anläggning i Sverige, där vi då är en sån här pilotsatsning, det är att vi bygger en anläggning där vi utformar den för att främja rörelserikedom. Och vi involverar barnen i det för att få deras idéer och lösningar på hur man ska tänka när man utformar en offentlig anläggning, en offentlig miljö, för att då på bästa sätt få mer rörelse och få mer glädje och mer även fysisk aktivitet, men framförallt rörelserikedom.
Hur kommer man se det här i anläggningen?
Ja, den kommer ju inte se ut som en vanlig anläggning, utan det kommer att finnas olika delar som är lite speciella, till exempel våran trapp, eller att man kan ta sig mellan våningarna genom en rutschkana, eller att man kan klättra efter väggarna och krypa in i ett hål och komma vidare upp i läktaren, och där klättrar man i en nätstrumpa i luften. Det är väl sådana exempel på lösningar, men sen också så har vi på gång samarbete med konstnärer som kan också då med hjälp av färg och form utforma ihop med barnen, måste man lägga till, för det är ju de som egentligen vet vad de tycker är roligt. Så då kommer vi också utforma anläggningen, mer utsmycka den ihop med konstnärer och andra duktiga personer.
På vilket sätt har ni jobbat med barnen kring det här? Hur har de fått bidra in?
Ja, vi har gjort både undersökningar med dem, och så redan i början där så fick de också rita deras dröm utemiljö och även rita på anläggningen, hur de ser den framför sig. Och sen har vi haft workshops med dem också, där de har fysiskt byggt modeller med olika lösningar, med egentligen enkelt material, alltså sugrör och pappkartonger och olika minimodeller har de byggt anläggningen då, för att visa hur man kan göra olika lösningar. Det, en idé som de hade till exempel för omklädningsrummen, det var att man skulle ha en linbana mellan in i duschen.
Det var helt fantastiskt.
Ja, men precis. Men sen så mycket också så här, ja, men bara tänka på att det ska vara fräscht, för att då används omklädningsrummen också. Så kunde de visualisera det med, ja, men hur med blommor och liksom hur de tänker sig att det ska vara. För vårat fokus, just tjejerna är också jätteviktiga. Det kan vara lätt att killarna får mycket utrymme i den här typen av anläggningar och att det blir killarnas arena. Vi vill ju att det ska vara allas arena, lika mycket tjejernas, och därför är deras tankar också extremt viktigt, att då tjejerna också får ta plats i det här.
Mm. Just det. Just de här diskussionerna är ju i ropet på andra ställen också i Sverige. Jag vet att för några veckor sedan så presenterades ju ett konceptprogram som heter Framtidens idrottshall som White Arkitekter tillsammans med de fem största idrotterna, inomhusidrotterna, har tagit fram. På vilket sätt liknar eller skiljer sig det ni gör mot det som de kallar Framtidens idrottshall?
Det som liknar, det är ju hur man tänker kring, alltså hitta lösningar för att öka rörelserikedom. Där finns ju många likheter. Och sen också att man, när man utformar en anläggning, att det ska vara ekonomiskt hållbart också. Man kan inte liksom bygga en anläggning som blir för dyr. Då har ingen råd att göra det. Och där ser jag många likheter, och att då handlar det framförallt, varje kvadratmeter som man bygger kostar ju. Så att tänka alltså yteffektivt och försöka samnyttja och ha flexibla lösningar. Och ja, där ska jag säga att vi har många likheter och har jättebra dialog med de som är aktiva i det projektet också. Mm. Sen olikheter, vi har väl också någonstans valt att kalla oss mötesplats just för det, att inte en sån här anläggning, att alla aktivitetshus, att det finns ju många som inte kanske attraheras bara av idrottshall, utan att man attraheras av en mötesplats så att man når en bredare målgrupp. Många barn och unga kanske inte gillar idrott men vill ändå mötas.
Mm. Just det. Och här tangerar vi ju er andra grundpelare, landsbygdsutveckling.
Ja, precis.
Hur kommer liksom den här anläggningen att bidra till att utveckla er bygd på fler sätt än att barn och unga och vuxna tycker att det är roligt att åka linbana in i det.
Precis. Det som framförallt är ju att det som driver oss är ju att vi vill bygga samhället där vi bor, att kunna ha service och aktiviteter nära så att man inte är bilberoende. Så ur ett hållbarhetsperspektiv, det kommer vi in på, det är vårt tredje spår då, men det är ju inte hållbart att alla ska ha flera bilar och åka fram och tillbaka till stan för att göra saker som man lika gärna kan göra här. Det tror vi blir ett jättelyft sett ur det perspektiv. Vi kommer att kunna minska bilåkandet och få folk att kunna hoppa på cykeln istället och röra sig, och få folkhälsoperspektivet också i det.
Så det ni vill göra är att bygga in till exempel olika servicefunktioner i er mötesplats?
Ja, exakt.
Typ som?
Ja, dels att man ska kunna komma dit och fika, äta, men också storhandla. Nu låter det jättekonstigt, men vi har en jätteintressant lösning där ihop med Coop Nord, där vi kan alltså helt enkelt bli ett utlämningsställe. Och då kan jag storhandla från deras digitala fullsortiment och deras priser, men sen ändå hämta ut mina påsar i Stöcke där vi bor vid mötesplatsen. Så att jag behöver inte åka in till stan för att hämta mina påsar, utan de levererar ut dem till Stöcke.
Det låter helt briljant.
Ja, nej, men det blir super. Och sen tittar vi också på att kunna ha paketutlämning och den typen av service också.
Just det. Mm. Så i en värld där många sådana funktioner kanske stängs ner på mindre orter, finns det ju bevisligen lösningar. Och ni är ju på några av de kreativa lösningarna.
Ja, men precis. Och just också att det finns ju också entreprenörer som vill komma närmare, som massörer eller frisör, eller vi har till och med haft intresse med tandläkare och komma närmare sina kunder. Nej, men att även den typen av företagare kan ju hyra en yta av oss eller ett rum för att då kunna göra sina tjänster och komma närmare kunderna också. Så att det blir också en typ av service.
Och det sista benet då, hållbarhetsbenet.
Mm. Mm,
har det varit självklart för er från början att det är viktigt?
Absolut. Nej, men vi vill bygga för framtiden. Vi vill skapa framtidshopp med det vi gör och visa att det går, även om det kan kännas omöjligt, så vi kan göra det möjligt ändå, det går. Och även, nu har vi pratat mycket om Vi har pratat lite grann om den ekonomiska hållbarheten och även den sociala hållbarheten, och vi pratar jättemycket om. Men i en sån här satsning så tycker vi att också det är oerhört viktigt att vi bygger för framtiden genom att bygga miljömässigt hållbart. Så där tittar vi alltifrån vilka material vi väljer. Ja, även sett ur ett kemikalieperspektiv, och också såklart energieffektivitet. Mm. Att bygga hållbart på riktigt.
Jag tror att alla som har lyssnat så här långt kommer tänka, men det där kostar ju jättemycket pengar. hur gör man? Hur får man ihop det? Hur har ni fått ihop det?
Ja, nej, men det har ju tagit 5 år. vi har en budget på 40 miljoner och vi har jobbat jättehårt med att kroka arm med olika aktörer som är intresserade och se potentialen med det, men också söka de bidrag som går att söka, och såklart är ju bankerna viktiga också, att hitta en bra bank som tror på den här idén och vill satsa också, så att vi känner att vi är nära nu i det.
Just det, så ett aktivt sökande av olika former av bidrag eller sponsring eller så. Och jag gissar också ganska många engagerade ideella som har lagt ner.
Ja, jo, herregud.
Arbetskraft, eller?
Det är många människor, jätteduktiga, som brinner för det här och lägger ner oerhört mycket tid. Till och med de som inte ens bor här som har blivit engagerade och lägger ideell tid för att få det här att bli möjligt. Så det är jättehäftigt vad man kan göra.
Ja, coolt när det finns någonting som engagerar vad man faktiskt kan åstadkomma. Var är ni just nu i projektet?
Ja, nu vi har ju fått precis nu vår detaljplan, har vunnit laga kraft, så att nästa steg är ju bygglov och börja bygga. Upphandla klart med byggentreprenör och landa alla ekonomiska delar och sen börja bygga.
Spännande. Och en icke-optimistisk tidplan. När tror du att du får första gången gå in i den här nya mötesplatsen?
Ja, jag är ju optimist. Så att, men vet du det? Nej, men jag tror att innan 2021, nej, i början av 2022, januari, då är det öppning.
Om det nu finns andra föreningar ute i Sverige som sitter och drömmer om just det här, en egen, ja, oavsett om man väljer att kalla det idrottshall eller mötesplats. Har du några tips att ge dem på vägen ut efter resan som ni har gjort?
Ge inte upp förrän det är absolut bevisat att det är att ge upp. Nej, men man ska, det gäller väl att det är ingen dans på rosor, men sen att det, behållningen är ju mycket när man gör en sån här sak gemenskap, alltså gemensamt, att man kan få vänner för livet som man inte ens kände från början, och att det är mycket, hela resan är ju också någonting som man liksom ska uppskatta.
Ja, då är vi tillbaka i studion och jag vänder mig till dig Linn, som träffade Maria här. Vad tar du med dig från det här samtalet?
Ja, men det första jag tar med mig, det första och största, är att jag tycker att det är himla coolt att de gör det här själva. Att det liksom startade med de här två mammorna som tyckte att det var väldigt onödigt att skjutsa barn in till stan för att de skulle ha möjlighet att hålla på med idrott, då kanske både på fritiden men även i skolan, eftersom de inte hade någon idrottsanläggning överhuvudtaget, så har ju idrotten i skolan bedrivits i barnens klassrum. Så därifrån gick de ju faktiskt först med frågan till kommunen, som sa att ja, vi ser behovet men vi har inga planer just nu på att bygga en hall hos er, och då tog de ju tag i det själva. Och är ju nu närmare än någonsin att faktiskt göra verklighet av det. Så det, alltså själva så här engagemanget och drivet tycker jag är superimponerande, men också anläggningens utformning, att det finns så himla mycket nytänk i det. Både hållbarhetsspåret, såklart att de väljer att bygga liksom miljömässigt hållbart. Såklart den delen som kopplar till rörelserikedom eller rörelseförståelse, att de istället för som vi är vana vid som har hängt i idrottshallar, att se ganska sådär avskalade entréer som mer än någon form av transport in i ett omklädningsrum där man ska byta om för att sedan ta sig in i en aktivitetsyta som då är någon form av hall. Så här tänker jag mig istället hur kan man nyttja alla ytor som byggs för att uppmana till rörelse. Och Maria berättade om några av de roliga lösningarna eller idéerna som de också har fått in från barnen i skolan några gånger, med liksom rutschkanor mellan våningar och hur de kan jobba med trapporna för att utforma dem så att det ska vara liksom roligt att gå i trappan, eller nya sätt liksom att ta sig in i rum och mellan våningar och så.
Det är verkligen ett vittnesmål om den liksom ideella kraften och det som liksom fortfarande går att göra genom att engagera sig. Och det tar jag jättemycket med mig, att för ofta pratar man om det här att liksom engagemanget är lite mindre och det är svårt att hitta energi i det ideella, men här har man ju istället bara hittat kraft i det, känns som, och försökt hitta en lösning på någonting som inte gick att lösa offentligt då, eller kommunalt, utan då har man istället lyckats då genom de här individerna försöka få till en förändring. Och så tycker jag det ofta är när vi tittar på just förändring, att det börjar ju ofta med en eller två personer som vill någonting och sen så händer det.
Mm, och vi pratade lite grann om det där engagemanget. De har ju varit ganska duktiga på att väva in bygden, som vi säger, i samtalet. Alltså de som bor där, både genom barnen i skolan, men också en av anledningarna till att det blev just den här stora mötesplatsen var ju på inspel av de som bor där. Att man önskade någonting mer än bara en idrottsanläggning.
Ja, och det tycker jag också är kul att man har ju ofta pratat om det på de här små orterna, att ofta har det varit en fotbollsförening där fotbollsplanen har varit hjärtat i byn, så att säga. Och så är det kanske inte på så många ställen längre, och här blir det liksom en modern touch på det när man då väver in andra delar i det, för att det faktiskt ska kunna vara hjärtat som på riktigt pumpar energi ut i byn på olika sätt. Det tycker jag är en jättefin symbolik och liksom en modernisering av ett uttryck som vi liksom har romantiserat under ganska lång tid inom idrotten.
Ja, och det sätter ju verkligen fart på fantasin när man hör dig och Maria prata om den här nya hallen och alla deras idéer kring hur det ska funka. Så man önskar ju att det här kunde vara på plats nu och att man kunde gå omkring i den här hallen och se sig omkring och prova de här olika funktionerna eller sätten att få till mer rörelse även utanför de själva aktivitetsytorna. Men vi pratar ju ofta också om hallbrist, och väldigt många av kommunernas hallar från 60-talet och i stort behov av renoveringar. Och tror ni att det här skulle kunna vara ett sätt att råda bot på den hallbrist som vi har i Sverige idag?
Ja, men det tror jag absolut. Jag hoppas att det här har fungerat som ett inspirerande exempel på det, att det faktiskt går att som förening bygga och i slutändan drifta sin egen idrottshall eller mötesplats, som just Stacke har valt att kalla det. Men det är klart att Maria vittnar också en del om svårigheterna. Kanske att strukturerna just nu inte riktigt... De är ju som en udda fågel i sammanhanget. Det är inte så vanligt att idrottshallar byggs på det här sättet. Så de har ju upplevt svårigheter med det. Men det kan man ju hoppas att de kanske har slagit ett dörrar som gör att det nästa gång är enklare att från föreningssidan bygga sin egna idrottsanläggning.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott, som görs av RF SISU. Vi vill uppmana er att ni som inte ännu har sökt kompensationsstödet för kvartal 3 kan göra det till på måndag den 26 oktober klockan 12.00. Då stängs ansökningsförfarandet. Och vill ni veta mer om hur ni söker och vad man söker för, så kan ni gärna lyssna på vårt föregående avsnitt. Vi vill gärna ha kontakt med dig som lyssnar på podden och ni kan kontakta oss antingen via Instagram. Där heter våran kanal Här pågår föreningsidrott ihopsatt i ett ord. Eller så kan ni skicka ett e-post till oss. Där är våran adress podd@rfsisu.se. podd@rfsisu.se. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Jag hoppas vi hörs då.